redan nu vad du ska göra i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Hej. Roligt att se er. Det är ju ett tag sedan man predikade sist, typ 2 månader. Så jag kan väl lite rost där i början, men jag brukar komma igång där efter en kvart ungefär. Så om ni står med mig i det. Och när vi talar om bön, om ni minns det, kanske ni gör det, för det är 2 månader sedan sist. Men jag har en predikoserie om bön, så den här takten så räknar jag vara klar innan pension. Bön är väldigt brett och djupt och fint ämne på många sätt. Och bön har alltid varit en del av mitt liv. Sen den dagen jag själv blev kristen som 18-åring, så på något sätt man fick med det på köpet. Inte så dåligt, tycker jag själv. Jag minns en gång när jag var ungdomsledare då på förra seklet, så fick vi en känsla när vi var där och bad, jag och en av mina kollegor. Så fick vi en känsla att Gud sa till oss, vi ska ha ett utåtriktat möte på kvällen. Så upplevde jag att Gud sa något väldigt märkligt till oss. Läs Bibeln, han säger många märkliga saker bland vad människor ska göra. Och han sa, gå runt kyrkan 10 gånger samtidigt som ni ber i anden. Nå, vi var ju unga och nyfrälsta, så man hade inte så mycket anseende och flickvänner på den tiden, så kanske orsaken att det tog en stund innan man fick dem också. Men, så vi gasade iväg. Och inte tänkte man så mycket. Klockan var någon gång på eftermiddagen, så började man gå på. Och utmaningen som vi kanske inte tänkt på varv 1, 2, 3, det var ju att dagis var igång samtidigt. Och inte var det någon utmaning med det. Men minst sen varv 7. Tror det var varv 7 eller 8. Så då kan inte en av de här små krabaterna hålla sig längre. Så rycker hon tag i mitt byxben där jag vandrar förbi. Och frågar mig rakt på sak, vad håller du på med egentligen? Och förklarade teologin då till den där 3-åringen. Det var inte kanske lättaste för mig. Så delegerade till Stefan. Han var inte med, men jag gjorde i alla fall. Men jag minns i alla fall den kvällen. Så blev ett antal unga människor frälsta och mötte Gud för första gången i sitt liv. Så jag tänker ibland när Gud ger en sån här galna impulser, ofta är det bara att köra på då. För man läser ju Elias som ska slänga yxor i sjön när de flyter, och man ska äta grytor och ha sig. Alltså, Gud gör konstiga saker ibland. Det är bara för att Gud har ett annat perspektiv än vårt 1 + 1 = 2. För Gud är ibland 3. Alltså, Gud fungerar på det sättet. Han är 1 och 3 och allt hela... Hela matematiken är lite märklig i himlen många gånger. Men vi ska tala om bön. Och låt mig igen ta de samma verserna från Lukas 11 och sen Matteus 6. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa det en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Och sen då Matteus 6. Så skall ni be: Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte i frestelse, utan fräls oss från det onda. Idag ska vi fokusera på det som är bold. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Första delen, om vi nu lite ska repetera. Jag har hört att man ska säga saker 7 gånger så minns folk någonting. Det är ju bara andra gången. Så jag har ingen större förväntan på er ännu. Förra gången talade vi om att Gud är vår fader. Gud är Abba. Fader. En rätt bild av Gud som vår fader leder till glädje och trygghet. Vi talar om Gud som allsmäktig, som leder till hopp och frimodighet. Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Vi talar om Gud som helig. Det leder till ödmjukhet och Guds fruktan. Vi tror i kristendomen, i det teologiska paketet, så är det bra att ha med helheten. Gud är fader, ja, men han är också helig. För att få en sund bild av helheten så behöver vi ha hela det där paketet. Där talar vi om så, vem eller vad är Gud? Hurdan är han? Vi konstaterar också att Tim Keller konstaterade i att vår bild av vem Gud är bestämmer i också till viss grad hur framgångsrika våra böner blir. Idag ska vi då fokusera på vad vill Gud. Vi talar om hur är Gud, och idag ska vi tala om vad vill egentligen denna herreman på teppan. Vi ska tala om låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Som förra gången fokuserade vi på vem Gud är, ska idag fokusera på vad vill egentligen denna Gud. För han verkar ju vilja någonting. Han skapar jorden, och sen så efter han skapar jorden, vad gjorde han då? Jo, han kommunicerade sin vilja till människorna. Så han var ju inte bara där, satt igång någonting och sen stack han iväg och for på lomma. Utan han skapade och sen gav han instruktioner. Han ingöt från skapelsens begynnelse sin vilja ner hos människorna. Och det är lite den, någonstans längs den kryptiska stig som jag skulle kommunicera några ord till er idag om. Vad vill Gud? Jo, han vill att hans rike ska komma. Låt ditt rike komma, så sade Jesus att så skall vi be. Hur i all sin dag kommer då Guds rike till jorden? Det är en sån där genuin och rättvis frågeställning som man kan ställa sig här på kvällskvisten. Det finns ju många svar på det på ett sätt och ett svar på ett annat sätt. Det finns en diskussion där Jesus får frågan om platsen för Guds rike. Och han svarar i motsats till vad lärjungarna in i det sista själva hoppades på. För de hoppades på det synliga riket som är på gränsen, och de själva ska vara där och regera med Jesus. Jesus svarar att Guds rike är mitt ibland er. Det vill säga, jag vill tro och jag vill konstatera att Guds rike finns bland varenda på nytt född troende. Där den helige ande får verka fritt. Där råder också Guds rike. Tim Keller, som jag redan citerade en gång, jag håller på att läsa lite av honom, så jag citerar honom en gång till. Han menar att kristendomen är den enda religion som aldrig har varit geografiskt centrerad till en och samma plats. Förutom då riktigt i början. Den heliga ande, tack vare den heliga ande, så har kristendomen spridit sig i Sydamerika, Nordamerika, i Asien, i Afrika och Europa. Det vill säga överallt. Hur kommer det sig då? Jo, för att där anden är, där är Guds rike. Så vad vill då Gud? Gud vill att hans rike ska komma. Och än en gång, hur kommer Guds rike? Jesus säger i sitt eskatologiska tal att evangeliet om Guds rike ska spridas runt hela jorden innan slutet kommer. Matteus 24 och 14. Det vill säga, Guds rike med hjälp av den heliga ande ska blomma fram var vi än är runt på den här jorden, så kommer också Guds rike att finnas innan Jesus kommer tillbaka. Det är ett rike bestående av på nytt födda människor där anden tycks vara i rörelse. Vilket inte är konstigt, eftersom Gud vill att varenda människa ska få chans till omvändelse. Jag kommer just lite mer in på vad jag menar med det. Och nu kommer något viktigt. Första viktiga saken av fyra. Det är alltså genom att Guds övernaturliga hand får komma i kontakt med vår naturliga värld som Guds rike träder in. Det är genom att Guds övernaturliga hand får komma in i vår naturliga värld som Guds rike får träda fram. Det betyder alltså att vår tro, vår religion, situationstecken, inte just är en religion. För religion kommer av människor, Guds rike kommer av Guds kraft. Det sker oftast genom att vanliga människor som du och jag fungerar i den övernaturliga kraften som finns från himmelen. Det vill säga kraften i den helige ande. Dynamis, parakletos, den helige andes kraft, hjälparen som verkar mitt ibland oss. Hur det är nästan alltid på olika sätt. Korintherbrevet talar om en del har gåvor för att bota sjuka. En del andra har gåvor att uttyda tungotal, en del har att profetera och en del andra gör helt andra saker. Men i allt detta så verkar en och samma ande. Genom dig och genom mig. Så vår önskan, vår dröm och vårt mål så borde ligga någonstans i närheten i att låta kraften i den heliga ande fungera i oss. För den heliga ande kommer över oss, så vi får kraft att bli hans vittnen. Och när vi får kraft att bli hans vittnen, det är då Guds rike sprider sig. Så Guds rike sprider sig när du verkar genom den heliga ande som du har fått som går från himmelen. Låter ju bra. Och fast det är olika och kan se olika ut, så den gemensamma nämnaren den att det är det övernaturliga som är i rörelse. Guds rike är enbart initierat och i funktion med hjälp av anden. Det handlar inte om mänsklig vishet eller mänskliga teorier, utan det handlar om att Gud själv träder ner och gör någonting genom dig och mig och får komma i kontakt med människor vars liv blir förvandlade. Att Gud får kyssa jorden genom hans gärningar. Där människors liv blir förvandlade, helade och upprättade. Där mörker har dominerat, dit kommer ljus. Att få sitta ner med människor vars liv har varit nära konkurs. Och så får den heliga ande gripa in och resa upp den människan. Utrota mörkret och föra in Guds ljus. Jag tror det är någonting av det vackraste vi kan se här på jorden. För där avgrunden har stått och gapat med sin välkomnande käft har frälsningens livboja överraskande trätt in och räddat den människan. Alltså fienden har ju planer, han vill förstöra och fördärva. Men Gud har en annan plan, att han vill rädda, förvandla, dra upp varenda människa. Och det sker genom anden och den övernaturliga kraften som vi har att tillgå. Då vi läser evangelierna kan vi inte kringgå att Jesus tjänst i mångt och mycket handlade om att sprida Guds rike på jorden. Han mötte människorna med helande, befrielse och förvandling. Och slutmålet tycks landa i att människorna skulle förstå två saker. För det första att de var älskade av Gud. Gud mötte alltid människorna med kärlek och nåd och sanning. Och det andra de skulle förstå är att Guds rike kunde och skulle dominera på jorden. Det var inte slutet, det var inte mörkt, det var inte eländigt, utan nu kom någon som satt ner foten på marken och säger att nu bestämmer jag. Jag bryr mig inte ens om de fysiska lagarna, utan jag säger stilla dig du vind. Tyst med dig du död, jag stiger upp. Alltså han hade saker och ting på gång där som vi behöver förstå, tror jag, för att begripa hur Guds rike fungerar. Hur kommer då Guds rike? Jo, genom att anden får verka genom oss. Och lyssna på den här intressanta versen från Lukas 11:20. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Alltså när Guds egen hand får komma i rörelse bland människorna, då träder Guds rike in mitt ibland oss. Det är ju det vi behöver, kära vänner. Lite Guds finger och hand och fot och öra. Alltså vi behöver på något sätt få tag på mer av Gud. För den här världen, det är inte vi som ska förvandla den, utan det är Gud som ska förvandla den. Vi kan inte förvandla den, men den blir förvandlad när du och jag, vanliga syndare, säger Gud, se du din vilja genom vanlig syndare som mig. Vi har en församlingsmedlem som hade en annan vän som mådde väldigt dåligt för många år sedan nu, 15 plus. Han var deprimerad och hade vars kusin, eller var det småkusin, just har tagit livet av sig. Och det var lite smärtsamt för den här vännens vän. Nu hörde min vän om att hennes vän höll på att förstöra sitt liv lite på annan ort, typ 100 plus kilometer annan ort, och tagit till flaskan och grejer. Så vad gör man då? Jo, man sätter sig i bilen och gasar iväg full turbo. Och så hämtar man upp den här personen från den här orten och så kör man tillbaka. Han var full gas där och var säkert tömt halva flaskan eller en och annan stark vara. På på vägen upp, spyr i bilen. Och så kan man fundera att må du på något sätt ruska till och slänga i botkan och ha sig och sett på plats. Jag brukar tänka på det där, för det slutar ändå med kort därefter att den här människan som de hämtar hem från den där orten omvände sig och gav sitt liv till Jesus och lever med Jesus än idag. Så tänker jag ibland när vi omvänder oss och går den smala vägen för att vår dröm är att vi ska sprida Guds rike till någon människa som just nu behöver det men inte försenar det. Det är då mirakler sker. Då vi vill att gå den smala obekväma vägen och inte tänka bara på vår trygga komfortzon. Det är där tror Guds ande bara som ett spjut slängs ut. Och greppa tag en människa där, en människa här och alla bara sett himlen översvämning. Och det är det vi behöver, kära vänner. Och det är det som snart vi ska tala vid i punkt 2. Men jag vill avsluta punkt 1 med att säga att där Guds finger får röra vid jorden, där sker det alltid mirakel. Där du och jag låter anden verka genom oss, där sker mirakel, kära vänner. Punkt nummer 2. Vad vill Gud? Med vad vill Gud? Jo, med vår fria vilja. Vår ärkefiende, den fria viljan. Jesus sa att vi ska vidare be, låt din vilja ske. Jag tror att det är den absolut svåraste bönen vi kan be. För du och jag vill inte ofta att Guds vilja ska ske, utan vi vill att vår vilja ska ske. Ur synden från djävulen till Adam och Eva, det var att de skulle bli som Gud. Det vill säga, inte längre ska Guds vilja ske, utan nu ska deras egen vilja ske. Och jag tror att skulle någon fråga mig idag, vad är det största problemet med kristendomen, ska jag troligen svara här. Det är jag, Morgens. Herre, ta hem mig. Nej, jag tror på något sätt att den här själviskheten som många av oss, i alla fall jag, kämpar med, ett hinder för att Guds rike ska ske. För jag är många gånger mer ute efter min egen prestige, min egen ära, min egen prylar, min egen materialism, mina egna begär. Hellre än att Gud och hans vilja ska få ske och han ska fylla mina behov. Jag tror att den där själviskheten, det här giftet har fördärvat mänskligheten. För den står där och lurar. Lurpassar och lurar oss med sina bedrägliga, lögnaktiga löften om att det bästa livet uppnås enbart när våra kötsliga begär är fyllda. Själviskheten säger att det vi inte behöver, det ska vi ändå roffa åt oss från världen. Själviskheten, girigheten, avundsjukan, allt det andra hemska som vi kämpar med, den säger att vi behöver inte Gud. Utan vi behöver världen. Vi sjunger många gånger Gud är nog för oss. Men sättet vi lever så frestas vi i alla fall av att ha in lite annat än Gud. Vi tar genvägar till Gud genom syndens dal. Det är menat att det vi ska få från Gud, det tar vi från snabbmatsbutiken istället i form av kötsliga frestelser och allt annat. Som kväver anden. Gud vill att hans vilja ska få ske i oss. Medan vi många gånger vill bestämma över oss själva. Och jag tror att vi måste vara vaksamma där. Att detta gift inte infiltrerar våra böner. Så att våra böner i själva verket enbart handlar om att jag ska få ett bra liv. Snarare än att Gud ska bli ärad. Det är inga bra böner, kära vänner. Om dina böner enbart handlar om att du ska få saker. De luktar illa hos Herren. Våra böner borde vara böner. Herre, låt ditt rike komma. Herre, ta hand om kvinnan i grannhuset som för tillfället kämpar i äktenskapet. Herre, du ser den fattiga tiggaren som finns på torget varenda sommar. Älska den människan genom mig. Jag tror vi behöver, som Jakob försöker lära oss, han säger att vi inte får svar på våra böner för att de slösas bort på våra begär. Jag tycker det är en väldigt intressant formulering att vi på något sätt slösar bort våra bönesvar. på våra begär. Medan Gud vill att våra böner ska handla om att ära honom. Att dina böner och mina böner ska handla om att Guds rike får komma här på jorden. För jag tror att ett recept för framgångsrikt böneliv fås genom att förstå vad orden betyder. Just de här orden, låt din vilja ske. Jag tror att det handlar kort och gott om att Gud ska äras genom oss och vi ska inte äras genom Gud. Man säger sånt. Gud ska äras genom oss. Vi ska inte äras genom Gud. Jag menar att vi kristna, vi kan bytas ut. Det finns bara en Gud. Vi bygger Guds rike. Så en gång, vi är som ett löv i vinden, vi flyger bort och förflyttas ibland. Men Gud är densamme. Och det som Gud har påbörjat i oss, det ska förstås fullborda. Men Gud är densamme igår och idag och för alltid. Och jag tror att vill vi bygga ett Guds rike, en församling här på jorden, så måste vi bygga den på Kristus för att Gud ska äras. Med allt vad det innebär. Jesus säger att om människorna ser våra goda gärningar ska de förstå att vi är Guds barn. Så det handlar inte om att vi ska gå och leva i någon eremitstuga nu och göra dolda gärningar resten av vårt liv. Vi ska göra gärningarna med vårt hjärta. Måste vara konfigurerat att vi gör dem för att Gud ska bli ärad. För att han på något sätt ska minnas. Jag bryr mig inte, kanske lite, mitt kött bryr sig mycket, säger det till mig för tillfället. Jag bryr mig förhoppningsvis inte så jättemycket om du minns vad jag har predikat under alla mina 20 år jag håller på. Jag ljög lite därför, jag bryr mig nog lite. Men jag skulle vilja att det var så. Att det är viktigt i alla fall att du mötte Gud någon gång och du minns att Jesus rörde dig och mötte dig. För det är ändå det som är centralt. Att han blir ärad genom oss vanliga människor här på jorden. Jag vill påstå att det människoliv som förändrar världen är det som har dött bort ifrån sig själva och enbart längtar efter att göra Gud känd genom dessa människor. Där vi dör bort ifrån våra egna på något sätt ambitioner att alla ska tycka om oss, att vi är så snygga och fina. Jag har fått 12 likes på Instagram. Eller något annat man håller på med nu för tiden. Snapchat och teleskop och sånt, jag vet inte vad de heter. Alltså, att vi på något sätt ut efter att människor ska minnas oss. Det är inget bra recept för att Gud ska växa i Vasa, kära vän. Utan vi måste arbeta och längta och omvända oss till att Gud själv ska bli stor. Där vi får dö bort och han får bli stor. Nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig, säger Paulus. Där Herren själv får oss komma ihåg där vi bara har varit en hammare eller en kniv. Eller en katapult i hans hand. Men där han har gjort allt genom oss. Man skulle ta dessa historier med en liten gnutta salt, men jag minns ändå en berättelse av en afrikansk predikant som enligt egen utsag hade gjort ett himmelskt besök. Och när han vandrade på där så kom de in i någon plats där det var en massa rökelseskålar. Varierande mängd rökelse. Och den här ängeln, eller vem den som guidade honom där uppe, så sa att det här är de heligas böner från Uppenbarelseboken 5 eller 6. Och så tänker han, yes, han har varit en rätt fromme man hela livet, så nu ska han få se på sin på något sätt rekordartade stor hink med böner. Och så förs han fram och så visar den ängeln vem det var, hans skål, så var den helt tom. Funderar man, jag har ju bett och haft mig hela livet. Och då svarar den här himmelska figuren, du har bara bett själviska böner och de sparar vi inte här. Det är bara de osjälviska bönerna som inte haft någon nytta av som vi sparade här på det stället, sa den här kuren. Sen så drog den himmelska synen bort, han får hem och fick omvända sig inför Herren. Jag funderade mitt stilla sinne någon gång för mig själv 2 timmar om dagen. Funderade jag, hur skulle Vasa stad se ut om vi fick 200 personer som osjälviskt ropar till Gud varenda dag? Det inte handlar om att jag ska få någonting, utan det handlar om att Gud ska äras. Det handlar om att fattiga ska få ett bättre liv. Det handlar om hungriga ska få mat. Och de sjuka ska tas hand om och så vidare och så vidare. Jag undrar hur vi skulle se ut i den här staden. Om vi på något sätt dog bort lite mer från oss själva. Och lät Gud ta över. Jag tror att vi alla ska må bättre. Det är det paradoxala. För vi mår ju bäst när vi lever på det sättet som Gud har tänkt. Han är inte dum. Han har inte skapat oss för att vi ska må dåligt. Han har skapat oss för att vi ska må bra. Världen lurar dig och säger att du får det där så mår du bra. Det är en lögn. Ni som är 14-15, tror inte på det. Utan det är så att ni följer Jesus som den fantastiska unga damerna vill göra idag. Det är då vi mår bäst. Fråg de unga tjejerna hur de mår. De bara dansar på och tänker städa alla huset, sa de till mig. Nej, det var en pastoral överdrift. Men ni kan ta den i alla fall. Alltså man mår ju bäst när man följer Jesus. Inte så att livet alltid är så topp och man har ju förföljelse. Men jag menar Sils Paulus, de jublar ju fast de har förföljde och piskade. Så det finns en himmelsk glädje och frid som övergår allt förstånd hos Jesus. Men vi får den tror jag enbart genom att vi lägger ner vårt eget liv i altaret och säger Jesus hjälp oss. Som en personlig åsikt än en gång så är att vad församlingen behöver mer idag är människor som är överlåtna till Gud och som har som agenda att Guds rike ska få blomma ut. Det vi genom att dö bort ifrån oss själva kan se som Paulus. Det är en av mina favoritverser. Att livet, han säger så här, livet i sig själv är inte värt något. Utan att bara målet, utan målet är bara att få predika och vittna om Jesus. Livet i sig är inte värt något. Betyder det att han inte tyckte om sig själv? Man läser hans andra teologiska utläggning om sig själv så verkar nog ganska bra självbild. Så det var inte så att en sån här suckande, ledsen man som talar här. Han har funnit någonting. Han säger ju det att på något sätt han griper efter det därför att han själv har blivit gripen av Kristus. Att han har funnit någonting som är långt mer värdefullt än någonting annat här på jorden. Och i kontrast med det så hade inte världen så mycket att komma med. Om man satt de två bredvid varandra. Om man sett alla nya bilar och resor och sånt bredvid Herren så borde ju Gud vinna. Här på något sätt i min logik tänkt ut någon gång. Jag tror att när vi kan säga som Paulus att nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Då tror jag att målet med våra liv har uppnåtts. Det våra begär har bytts ut mot en längtan att se Guds rike komma. Tänk att istället för att du kämpar med dina synder vad du nu håller på med på morgon och kvällar. Så har du bara en längtan att Herrens namn ska upphöjas och lovprisas. Det är enkelt, men det vet jag att det inte. Men det tror jag Gud vill med oss. Att vårt liv ska bli en lovsång inför Herren. Dag och natt. Paulus säger det i 2 Korinther 5 att han har som mål att var säger han hemma eller borta, var Gud till behag. Att vad vi än gör, vad vi än tänker, vad vi än finns, om det är kväll, morgon eller natt. Så vill vi ära Gud. Vi ärar Gud för frukostbordet när barnen har världskrig med gröten. Vi ärar Gud på arbetsplatsen fast vi kanske kan ha en, vad vi tycker är en halvdan chef. Gud är alltid vår främsta chef. Därför gör vi alltid det bästa vi kan på vår arbetsplats. Till exempel. När vi kommer hem och jobbar slitigt så ärar vi Gud. Varje andetag så skulle vara fantastiskt om det kunde vara en lovprisning till Herren. Hur lätt är nu det? Det är säkert omöjligt. Men det går genom att vi ber den här bönen Herre, låt din vilja ske. Och så böjer vi ner oss inför korset och säger Herre, hjälp oss att leva för dig. För det tredje och den tredje och sista punkten. Var vill Gud? Jo, här på jorden. Man säger på jorden som i himlen. Det vill säga det finns ett tillstånd i himlen som man vill få ner på jorden. Den prominente professor, teologen N.T. Wright som är nu en av mina förebilder i livet. Han har skrivit ett antal böcker om Jesus och Guds plan med Jesus död och triumf för korset. Han har aggressivt motarbetat vad han kallar den stora villoläran som handlar enligt honom om att det kristnas roll här på jorden är att vi ska bli frälsta, men sedan så snabbt som möjligt ta oss till himlen. Det vill säga den så kallade eskapismen. Det ska bli frälst och sen ska vi bara fly bort iväg. Men det motarbetar ju den här bönen som Jesus säger. Ske din vilja på jorden som den är i himlen. Jag tror jag håller med honom att vad Gud vill är att han vill att Guds rike ska blomma ut här på jorden. Varför höll annars Jesus på då ett antal år och hela stilla vindar uppväckte döda och gav mat till höger och vänster? Det tycks ju vara i Guds intresse av att sprida hans väldoft här på jorden. Där mirakler och under och tecken äger rum för att människor ska få nys om att Gud, han har full koll fortfarande. N.T. Wright menar att det är långt ifrån Guds tanke med skapelsen. Där den tanken var en plats där Guds rike ska få råda till 100%. Alltså Guds tanke med skapelsen var en plats där Guds rike ständigt får råda. Han skapade ju inte en syndig värld. Den blev syndig genom fienden. Genom döden på korset så startar Gud en revolution här på jorden. Det fienden som har på något sätt haft lite mörkare planer, så den på något sätt bryts genom att Jesus krossade fiendens makt. Han sa det var fullbordat på korset. Den synen rådde bland de tidiga kyrkofäderna, och den första 1000 åren så på något sätt det var det man sa att som hände på korset, att han dog för våra synder, men också djävulens makt bröts på jorden. Det var så man ansåg det i den tidiga kyrkan, och har man lite andra tankar, och det är en helt annan predikoserie som vi tar sen någon gång. Men Jesu död på korset gjorde ett slut för fiendens herredöme på jorden. Och Guds rike, nu kommer vi andra riktiga punkten. Guds rike fick fritt spelrum. Alltså anden kom ju, hjälparen. Han blåste på lärjungarna och sa ta emot den heliga ande. Sen skulle de vara i Jerusalem och sen står det att anden föll över apostlarna. Och de gick ut och frimodigt predikade. 3000 frälsade där, sen var de 10 000. Och sen så spred sig från Jerusalem, sen fort Samarien, sen fort Judén, sen fort ner till Egypten via Markus, sen fort Indien via Thomas, sen Paulus tog resten. Alltså de på något sätt for höger och vänster. För att nu hade anden kommit, och samma ande som uppväckte Jesus från de döda så verkar i varenda på nytt född troende. Så de gick fram, så gjorde de på samma sätt som Jesus gjorde. Varför gjorde de det? Jo, för det var det som Jesus sa det att de skulle göra. Samma sak som jag gör ska ni göra, men ännu större saker, sa han, iväg med er. Så när de såg sjuka, så var naturliga, enkla metoden för dem var, ja men då ber vi för de sjuka. För det hade Jesus sagt att de skulle göra. På det sättet, och jag kommer snart en viktig poäng igen. Jag har 3 svar, sista punkten nämligen. Så på det sättet så fick de ju en uppmaning av Jesus själv. Att hur ska de sprida Guds rike? Jo, de ska be för sjuka och predika omvändelse. Det var ju det Jesus sa det. Vad gör de första 10 000 kristna? De gör exakt så. Och vad händer? Jo, evangeliet har ju en enorm framgång. Första 30 åren speciellt. Tills Nero då hade en aggressiv förföljelse. 65 cirkus. Och nu har de framgång ändå, för man kan aldrig stoppa Herren. Men lyssna då. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan, säger Jakob 5:16. Så den heliga ande kommer över oss och dig. Så får vi en insikt in på att vi kan vara med och sprida Guds rike här på jorden. Det tycks vara så att många gånger vill Gud använda det övernaturliga för att överbevisa människorna om hans existens, triumf och kärlek. Det tycks vara så. Det övernaturliga är ingenting som vi hade första 12 åren i den kristna historien. Utan mirakler är någonting vi tror att Gud gör än idag. I de vanliga människor som överlåter sig till Jesus. enligt en tjock bok som jag läser på 1400 sidor, så har 78% av kristna i pentakostala kyrkor, alltså pingstkyrkor, sett själva ett mirakel. Enligt en undersökning som gjordes i 9 länder bland ett antal miljoner. Så man ser ju vilken inverkan det har när man får vara med om mirakel. Jag var en sväng till New York här om veckan med min familj. Första natten får min dotter andningssvårigheter. Kämpa på ett sånt sätt som inte vi har varit med om tidigare. Och kämpa på börja klockan 10 och kämpa väldigt aggressivt i 4 timmar. Och vi funderar, måste vi få in till sjukhus och be till herre. In sjukhus, USA, så huset säljs. Fast nu hade försäkringar, men det blir omständigt i alla fall. Men sen då efter 4 timmar säger min fru då, som är snabbare och mer teologiskt korrekt än jag. Nu ber vi. Ta 4 timmar ibland för en pastor. Det tog mer än 4 timmar, för det var inte ens jag som sa det. Så klockan 2 så ber vi. Och du vet att när man har sitt barn framför sig som kämpar med ganska svåra saker, då ber man. Med större inlevelse än kanske man annars gör. Så vi bad, vi la händerna på henne, så bad vi till Jesus. Hjälp oss. Rör henne. 5 minuter senare somnade hon och var frisk. Och handlar inte om någonting annat, men för min del så får man ju tro av det. Och frimodighet. Och på en större förståelse om att Gud är med. Och jag menar att jag tänker om jag då som en ofullkomlig familjefar får en sån kärlek och längtan att hjälpa mitt barn. Hur mycket mer vill inte Gud hjälpa oss? Den fullkomliga pappan som ser både dina behov, dina svårigheter, men framförallt ser han din grannes svårigheter. Dina kollegor på jobbet som har kämpat alldeles för länge. Och han älskar dem lika mycket som han älskar dig. Och kanske han vill använda dig till hans utsträckta hand att få röra dessa människor som kanske har förlorat hopp och liv och mening. Det finns en historia som jag tycker sammanfattar ganska bra hela det här i Apostlagärningarna 9. Det är Petrus som det handlar om. Det står så här att han reste runt i hela området och kom även ner till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade en man som hette Eneas som var förlamad och sängliggande sedan 8 år tillbaka. Petrus sa det till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng. Tänk på ett sätt att lägga dig 8 år, nu dags att bädda han i sängen. Genast steg han upp. Och lyssna på det här. Nu kommer den fjärde sista viktiga poängen. Alla som bodde i Lydda och Saron såg honom. Och de omvände sig till Herren. Tecken på att känna igen Guds ande i rörelse. Det är de här 2 sakerna. Det händer någonting övernaturligt och människor omvänder sig till Gud. De omvänder sig inte till Petrus och hyllar honom som den värsta kung. Det försöker de göra med Paulus lite här och där också, offra till Zeus och Apollos, allt de höll på med. Men när Gud får möta människor, kommer alltid omvändelsen som ett konkret svar. Det våra tillkortakommanden möter en fullkomlig Gud. Det händer något övernaturligt genom den helige ande. Och folk omvänder sig till Gud. Guds rike sprider ut sig genom denna kedja av händelser äger rum. Man kan säga att Gud till och med låter naturlagarna ge vika för att hans rike ska komma och människorna ska få en chans att omvända sig, vilket är den största gåva en människa kan få från Gud. Låt oss få det här. Jag kan sammanfatta det på en sista fin quote. Det är att Gud vill göra övernaturliga saker genom oss här på jorden. Gud vill göra övernaturliga saker genom dig och genom mig här på jorden. Kanske redan ikväll, kanske imorgon bitti. Det är inte så stor skillnad när Kairos tiden, alltså Guds egen tid, äger rum. Det viktiga är att när den äger rum, då var det så mycket på dina knän att du vet att nu vill Gud. Nu är du beredd att gå. Nu är du beredd att handla. Det ska inte vara så som det står om Jesus. Att han kom, men de kände honom inte. Att när Guds tid är inne så har vi varit förblindade av världen och vår självupptagenhet. Att vi inte hört när Gud har sagt, där har vi en människa som lider. Vem kan jag sända? Det är bara på dina knän som du hör Guds röst. När du har ödmjukat ditt hjärta till honom. Nu ska vi avsluta med lite bön och vi tar en lovsång här mot slutet också. Mitt hjärtans bön som jag skulle vilja be tillsammans med er idag.